Den 20 oktober 1810 förändrades Sveriges historia, och det i Helsingborg. Eller skedde det redan när Napoleons tidigare marskalk Jean-Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare eftersom ingen annan lämplig kandidat tycktes stå att finna. De som hoppats på att en krigarkung skulle ge Sverige det nyss förlorade Finland åter fick istället en fredsivrare som la grunden till en nu över 200-årig fredsperiod. Den exakta tilläggsplatsen ligger idag en liten bit ut i vattnet, men man kan stå i närheten av det ställe där den blivande kungen Karl den 14 Johans slup la till i Helsingborgs hamn, inte långt från den gamla ångfärjestationen, numera nöjesstället The Tivoli. Och precis som den höstdagen var det busväder när vi sökte oss ner till landstigningsmonumentet på kajkanten för att skildra en i raden av skånska milstolpar i vår sommarserie.
Jag kliver fram genom vattenpölarna. Jag var inga vidare när Karl den 14 Johan kom hit i oktober 1810 heller. Precis ute vid kajkanten så står det svarta monumentet med guldtext. Kronprinsen Karl Johan, enhälligt vald av svenska folket, landsteg här den 20 oktober 1810 med romerska siffror MDCCCX.
Alltså, när Karl Johan kom så var det här Skånes sjätte största stad. Det var alltså en jätteliten stad med runt 2000 invånare. Så att Malmö, Landskrona, Lund, Kristianstad, Ystad var större.
Vår ciceron när det gäller Karl den 14 Johan och Helsingborg är Pelle Johansson, Helsingborgs kännare och antikvarie på Kulturmagasinet i Helsingborg, där man ansvarar för stadens museisamlingar. Och de innehåller ytterst lite om Karl den 14 Johan. Vi fortsätter med landstigningen.
Så att när han kliver i land så kliver han i land i en liten stad med ganska liten befolkning. En stad som idag väl omfattar, vad ska vi säga, stadskärnan. Det fanns en befolkning ut med dagens långvinkelsbacke. Det var ju vägen österut så att säga. Där fanns det också en bostadsbebyggelse, men det mesta var koncentrerat här nere. Det var en liten köpstad. Köpmän, hantverkare. Det fanns en liten högvakt. Alltså en handfull soldater. Det fanns ett kronobränneri där staten brände brännvin. Nej, så att det är ju en liten stad han kommer till, men icke desto mindre så hade det ju samlats en ansenlig folkmassa här nere vid hamnbryggan med husarer uppställda i parad och med en greve Erik Rut och en marskalk Toll och en Hans Henrik von Essen som tog emot honom officiellt. Vad jag förstår så var det redan där inledningsvis med de första hälsningarna som de krokade i varandra på något sätt. Von Essen och Karl Johan, de här ordensbanden och medaljer och grejer som hakade i varandra. Så det blev väl snudd på något slags etikettsbrott. Men det hela skrattades bort och sågs väl som ett gott år, men ändå att man kunde skoja sig ur den där händelsen.
När prinsen ville gå vidare fastnade greve Essens värja i hans escherp, varvid prinsen sa: Nous accrochons, eh bien, nous attacherons. Vi hänger samman, bra, vi binder oss vid varandra. Så skrev den danske chefen för Öresundstullen, Louis Tuxen från Helsingör, i en rapport till den danske kungen om den blivande svenska kungens ankomst till Helsingborg. Men konkret, hur såg platsen ut? Det här är en asfaltfläck precis vid kajkanten och med ett antal EU-flaggor som fladdrar i vinden. Hur såg det ut då?
Ja, och nu är vi ju på utfyllnadsmark så att säga. De måste ha klivit i land ett litet stycke söderut så att säga. Därför att den här hamnbryggan sköt ut lite längre.
Mer mot knutpunkten.
Ja, precis.
Hur viktigt var det? Alltså det här var ju verkligen en milstolpe, en fullständig förändring för svensk historia. Man plockade in en kung, eller man gjorde en kung av en militär från ett annat land. Men spelade det någon roll för Skåne och för Helsingborg att han passerade här?
Det var en bra fråga. Det är ju en orolig tid. Bara året därefter så har vi ju dränga uppror i Skåne, både längre söderut och här vid Helsingborg, också vid Ringstorp, så är det ju drängar som inte vill låta sig skrivas ut i svenska armén. Så att på något sätt så fanns det väl ett behov av att hitta en regent, inte minst med tanke på att man 1810 så hade man ju blivit av med kronprinsen Fredrik August den danske, som var tilltänkt att bli tronföljare. Han dog i slaganfall på Kvillingehed, bara några mil härifrån. Och dessförinnan hade ju hertig Karl valts till kung, men han hade ju inga arvingar. Så att det fanns ju inte en glasklar successionsordning där heller. Och dessförinnan hade ju Gustav den fjärde Adolf avsatts i en oblodig statskupp efter det förlorade kriget mot Ryssland 1808-09. Så det var ju en väldigt orolig tid rent allmänt. Så man behövde ju förstås en stark regent som skulle sitta kvar länge och väl.
Och det gjorde han ju.
Och det gjorde han ju. Det gjorde han ju ända till 1844. Va?
Men detta med att passera här, han var ju inte den enda som kom in den här vägen. Gustav den tredjes blivande gemål hade kommit här. Var det så att Helsingborg var en viktig plats som man for in i Sverige genom? Eller var det via Ystad eller Malmö, Köpenhamn? Hur såg det ut? Hur viktig var den här leden för att komma in i landet?
Helsingborg har ju omtalats som en överfartsplats ända sedan medeltiden. Att hålla med färjemän så att säga, som kunde ro över på beställning. Det har ju varit inskrivet så att säga i stadens uppgifter ända sedan medeltid. Och redan i Adam av Bremens krönika på 1070-talet så skriver ju han att här är ju den kortaste överfarten mellan Själland och Skåne. Så att det hölls ju med färjekarar som skulle transportera gods och människor och post över sundet.
Här har vi en bild, syns det?
Ja, just det.
Vi ser här en massa officerare och där har vi den blivande kungen. Och de står ombord på en färja och det roddare. Mm. Känner du igen den här bilden?
Jag vet, den återgavs i utställningen som Dunkers kulturhus gjorde 2010 för att uppmärksamma 200-årsjubileet. Och just den här slupen med roddarna, den återskapades för att just det omminna den här avbildningen då, så att säga.
Men är det en romantiserad bild eller är det mer som ett snapshot av hur det verkligen var? Vad tror du?
Ja, då får man ju spekulera. Men det är väl säkert en blandning av båda. Att han liksom kom i en slup och att det var en officiell händelse. Sen om man kunde stå så där lugnt och ärevördigt med blicken fästad mot horisonten. Och så här, det är kanske lite svårt att tro. Men så här ser det säkerligen ut på ett eller annat sätt.
Och dessutom så är det faktiskt så att tittar man på hur himlen är avbildad med tunga gråsvarta moln så är det precis som det ser ut just nu.
Just det. Trots att vi är mitt i sommaren så har vi lite höstväder. Det skulle kunna vara oktober.
Men vet man någonting om hur vädret var? De ser ju rätt somriga ut.
Det var väl ganska så dåligt väder därför att han ankom ju till Helsingör, vad jag förstår, den 18 oktober. Och skulle egentligen stanna till för att officiellt konvertera, alltså lämna katolicismen och bli protestant. Men dåligt väder hindrade honom ifrån att omedelbart efter konverteringen eller ceremonin lämna för Helsingborg, så att han kom ju hit först den 20. Så vi har ju anledning att tro att det har varit mulna skyar och framförallt så har det säkert småstormat eller varit tillräckligt dåligt för att inte ge sig över. Då kan man tänka sig att det ska komma en kronprins och han ska lägga till och det ska se ärevördigt ut med soldater på parad och en hurrande folkmassa, då ska ju den här slupen kunna glida in till den lilla hamnbryggan på ett snyggt sätt. Det skulle ju kanske vara en dålig start om den guppade runt och hoppade och så vidare.
Fanns det någon lokal tidning här på den tiden?
Den kommer väl först på 1820-talet, Öresundsposten. Så att de missade just det här reportaget.
Det gavs dock ut tidningar i både Landskrona och Lund, men de ägnade sig mest åt att citera den blivande kungens och olika adelsmäns tal vid tillfället. En av dem som senare skrev Karl den 14 Johans historia var en officer Bernt Bergman som senare adlades till Bernt von Schinkel. Och han skriver om landstigningen, men han var inte med, så man får gissa att det är en hel del efterbroderi som sker. En i sanning präktig anblick då man fick se den kungliga slupen som förde Sveriges hopp med fyllda segel under kanoners dunder i det härligaste höstväder nalkas Skånes leende kust. Men ännu mer upplyftande blev skådespelet när slupen hunnit så nära land att man bland kretsen av en talrik omgivning kunde upptäcka den efterlängtade fursten själv, en hög och manlig gestalt som i det han upphöjde huvudet blickade över stranden som om han trott sig kunna överse hela Sverige i ett ögonkast. Lät sobelkappan falla av sina axlar och visade sig åskådlig för allas beundrande blickar. Han stannade över natten här och vad jag fattar så står det huset kvar.
Ja, det stämmer. Han stannade på en fastighet som kallas Gamlegård. Och den ligger på Norra Storgatan, en korsvirkesbyggnad.
Kan vi gå dit?
Ja, men det gör vi. Då ska vi över Stortorget då. Så vi går över Hamntorget och sen så ska vi över Stora Drottninggatan här borta.
Ja, nu kommer solen. Nu går vi upp på en väldigt fin terrass på Norra Storgatan och den fontän som plaskar i bakgrunden. Och i den danska rapportörens, alltså Öresundstullens direktörs brev till kungen i Köpenhamn, så står det så här om att prinsen, citat, fortsatte till sitt logi som låg mitt för fontänen, slutcitat. Och det är alltså den fontänens plaskande vi hör här. Träden är hamlade så vi ser huset på andra sidan väldigt tydligt med rött tegel, svart korsvirke, tre våningar, takkupor. Så det var här som den blivande kungen stannade.
Ja, Gamlegård som redan då var en kändisfastighet uppförd på 1710-talet, alldeles i början av 1710-talet. Det hade bott borgmästare här, familjen Köster flyttade in på 1780-talet. Det var en kapitalstark familj som bland annat hade en fajansfabrik i Pålsjö och hade ensamrätt på att bärga vrakgods ut med de skånska kusterna. Förresten också byggde Fredriksdals herrgård. Peter Möller hette den dåvarande ägaren. Han var väl lika rik han, en köpman som också delvis gjorde pengar på rederiverksamhet. Någon har också omskrivit honom som smugglar kungen. Det är möjligt att det var där de stora pengarna kom in.
Så är det värdshus nu på Gamlegård. Men det var inte öppet nu. Nu ser om det står någonting på väggen här. Kronprins Karl Johan bodde här vid sin ankomst till Sverige 1810. Kulturhistoriskt minnesmärke skyddat enligt lag. Det lät nog annorlunda här, men Lät gjorde det troligen när man åkte förbi med häst och vagn på stenlagda gator.
Jo, de klappande hästarna, eller vagnarna snarare, löpte ut med Norra Storgatan. För tillsammans med Södra Storgatan så är det här den gamla huvudleden genom Helsingborg. Den kan vi se redan på grafiska stick från 1580-talet, att det här var centralleden genom centrum.
Vad vet man om hans första intryck av Sverige? Vet man någonting om det?
Det lär ha varit som sådär att han fick en kommentar vid själva landstigningstillfället där marskalken Toll gjorde en svepande gest mot de här husarerna som stod uppställda. Och så ursäktade väl Toll att de såg lite luggslitna ut. Men i själva ursäkten sa han också samtidigt så här att det finns gott gry i de här mannarna. Vi ska nu kunna väcka upp dem till Karl den XII:s fornstora dagar. Alltså han appellerade på stormaktstiden och så. Men då lär kronprinsen ha svarat omedelbart att återuppväcka dem till den där tiden. Kanske inte det bästa med tanke på vad den egentligen resulterade i. Att Sverige har dignat under Karl den XII:s ära. Någonting i den stilen sa han. Och det är ju faktiskt intressant för att några av de som ville se Bernadotte på tronen ville ju ha honom i egenskap av en skarpsinnig militär. Och därför att man gärna såg att man skulle försöka rycka tillbaka Finland som man hade förlorat till Ryssland. Men det här var ju faktiskt en väldigt tidig kommentar från Bernadotte om att några krigsplaner hade han ju inte.
Och det är ju så man kan säga att han har blivit ihågkommen som motsatsen till krig.
Ja, precis. Absolut, absolut. Och det är ju väldigt intressant att han kommer ur en militärkarriär och ser det här lilla landet med sin lilla befolkning och ser att det behöver nog vila och hämta sig från 1700-talets och 1600-talets katastrofer. Så att det är ju en tid av förändring som Carl Johan är med och han introducerade den inte själv, men han är ju en representant. Han står precis emellan brottet mellan det gamla samhället, det konservativa som i hundratals år hade fungerat på ett snarlikt sätt. Och snart väntar en helt ny tid med befolkningsökning och industrialisering och med tiden också en elektrifiering och demokratisering. Men det skulle ju förstås dröja ett tag, men det låg och pyrde. Ute i Europa hade man ju fortsatta, jag menar revolutionerna som fortsatte och utspelade sig i de stora europeiska städerna och sådär.
Finns det något minne i Helsingborg, en vetskap om att han kom den här vägen, att det var en förändring i svensk politik som skedde, eller har det sjunkit undan?
Ja, det har det nog gjort. Alltså, idag så uppmärksammar ju staden det här. Dels genom att vi såg det vid minnesmonumentet, det är ju väldigt välhållet. Det är ju ommålat och sådär. Man bjöd ju in kungligheterna, kungafamiljen, hit 2010 i samband med jubileet. Själva landstigningen finns ju också förevigad i ett glasfönster i rådhuset där själva landstigningsscenen är återgiven tillsammans med många andra historiska händelser. Att han själv fastnade för staden, det kan man väl, ja, nu spekulerar jag bara, men han återvände ju faktiskt hit. Hans värd Peter Möller som hade Gamlegård återvände han till och besökte, och han besökte också en annan man som han träffade, nämligen Erik Rut som ägde en av det vi skulle kunna kalla den första industrin här i Helsingborg, Rutska bruket, som var en sten- och lerkärlsfabrik som också kom att specialisera sig på gjuta järn. De två träffades vid några tillfällen och då övernattade Karl Johan. Han återvände också till Ramlösa brunn. Första eller andra kvällen tror jag det är när Karl Johan kom hit i oktober 1810, då var det ju en stor mottagning och en stor bal ute på Ramlösa brunn som han var med. Och den platsen återvände han till senare också.
Va, vad säger du till den som säger att äsch, det spelar väl ingen roll, det är inte kungarna som gör historien?
Det är klart att kungarna inte gör historien, de gör ju en del av historien. Precis som uppfinningar och arbetande människor och idéer och platser också är en del av historien. Jag tycker att en sån här händelse som landstigningen är ju tacksam att använda som en ingång om man vill beskriva övergången från ett 1700-tal in i ett nytt 1800-tal. Då är ju den här landstigningen och hans besök eller resa här igenom en fin ingång i att beskriva övergången mellan två sekler.
Det menade Pelle Johansson, antikvarie på Kulturmagasinet i Helsingborg. Och vi kan tillägga att det finns en historia om att när den blivande kungens hustru Desiree, som skulle bli drottning Desideria, landsteg i Helsingborg 3 månader efter sin make, så ska man ha sagt till den inte franskkunniga välkomstkommittén att ropa "Vi vill ha regn" när hon klev ur båten. Detta skulle nämligen låta som "Vive la reine", leve drottningen. Men det påstås numera vara en skröna. Musiken i reportaget var ur Svea Livgardes defileringsmarsch, ett betydligt senare men icke desto mindre pampigt musikstycke. Och reporter i Helsingborg var Dodo Parikas.